Hallå där! Välkomna till BIM-podden och välkomna till poddserien med BIM Corner, del 3. Gå gärna in på bimpodden.se och lyssna igenom del 1 och del 2 där vi pratade bland annat om BIM-utbildningar och ritningsfri projektering. Dagens avsnitt handlar om parametrisk modellering eller parametrisk design. Och vi har med oss som vanligt en av killarna från BIM Corner, Christoph Voisla. Välkommen till BIM-podden, Christoph.
Tack ska du ha. Det är hyggligt att vara här, Adam.
Ja, men tack för att du kunde ta dig tid och sitta och prata lite med oss en sån här tidig lördag morgon.
Nej, det är alltid hyggligt att snacka om BIM.
Ja, det är jättebra. Men Christoph, har du haft en bra dag, bra morgon?
Ja, det var fint det. Det är alltid god motivation att stå upp, spisa frukost tidlig och snacka om parametrisk design.
Vad härligt. Vad härligt. Men ska vi göra så att vi går gärna direkt på agendan och du får gärna berätta lite kort om dig själv, vem du är, vad du gör, förutom det du gör på BIM Corner.
Ja. Så, ja, jag heter Christoph Voisla, så min namn kan vara lite vanskelig för att uttala. Så Christoph, men det går grejt, vi kan fortsätta med Christoph.
Christoph, okej.
Okay. Så jag kommer upprinnligen från Polen. Jag har studerat i Gdańsk och Bruer an min egentliga specialisering. 6 år sedan flyttade jag till Norge. Jag har studerat på NTNU i Trondheim. Säkert du är Adam känt med NTNU.
Ja. Absolut, absolut.
Det har skrivit jag min masteruppgave samman med VEI-direktoratet om broer och alkalisilka reaktioner. Men rätt efter skolan började jag att jobba som projekteringsledare i en element, betongelementleverandör. Och efterpå startade jag i, som jobbar i Sweco, svensk sällskapet. Så det är ganska stor i Sverige.
Mm. Så okej, okay, så du är på Sweco nu idag?
Ja, så jag okay. Jobbar i Sweco, eller det är 3,5 år i Sweco.
Det är alltså det Sweco Norge då?
Sweco Norge, ja. Så ja. Det är Sweco Norge som avdelning och huvudkontoret är i Stockholm, Sweco. Men egentligen Sweco jobbar 17 000 folk i Europa i 12 olika land. Det är massa folk och det ger möjligheter att finna den spiskompetensen. Hvis du tränger någon som är kämpegod på parametrisk design eller broer, så helt säkert du kan finna någon i Belgien, Finland eller Sverige. Så det är lite sån, jag likar att jobba i Sweco på grund av att den är så stor, att det är så lätt att finna kompetent person, alltså finna hjälp. Men det är Sverige som är den största marknaden för Sweco. För i Sverige jag tror det är kanske 3-4 tusen folk som jobbar.
Ja, de har ett stort
hus. Och det är en av största konsulent firma.
Men vad trevligt.
Jag jobbar i broavdelning. Som jag är brospecialist, så jag har ansvar i min jobb för tegningslös projekter. Och utveckling av parametrisk design i sällskapet i Sweco Norge liksom.
Okej. Ritning, så ni jobbar också med, försöker jobba med ritningsfri projektering där också?
Ja.
Okej. Okay. Jobbar du någonting med konstruktion också? Alltså beräkningar och rita och sånt?
Ja, i första min år i karriären som jag var bro ansvarig för beräkningar. Så jag studerat lagat beräkningar i sofistik och analyserar och beräkningsrapporter. Men efterpå jag började vara mer intresserad i modellering, i 3D-modellering och BIM.
Okay,
så nu jag tog som jag beräknar inte nu. Jag är lite mer ansvarig för 3D-modeller och projektledelse. Så jag har en stilling som kanske 30% är projektledelse, brokoordinator. Som okay. Måste snacka med andra fagerna när vi projekterar en bro. Och så 70% på modellering, 3D-modellering för att få BIM-modell. har også min gruppe med folk som har ansvarlig for 3D-modeller. Så det er liksom, jeg deler, så jeg er ikke 100% på 3D-modellering. Så jeg har også litt ansvar for prosjektledelse.
Ok, jeg forstår. Men hur skulle du definiera BIM? Vad är BIM för dig?
Ja, det är egentligen en bra spörsmål. För alla kan definition av BIM, Building Information Modeling. Men den kan vara forskjellig från person till person, ikke sant? Absolut. Jag har andra definition och säkert du, Adam, har andra definition. Men BIM för mig är egentligen tegningslösa projekter. Så när vi projekterar utan tegninger. För det ger ingen mening att lage först 3D-modell av konstruktion och så efterpå zooma ut den 3D-modell till tegninger. Ikke sant?
Mm.
Och jag, för att vara ärlig, jag hatar att lage tegninger som 2D-tegninger. Det är moro för mig att lage 3D-modell och liksom i vara i 3D-världen, men nå ändra det till 2D-tegninger som med sträcker så det är inte aktivt så du må alltid justera. Det ger ingen mening.
Okej.
Okay. Det är
det är inget
som när du är ingenjör, du måste laga tegninger.
För
när du är på byggeplats så du måste skissera något och laga väldigt rask skisse. Men ja, BIM för mig är modellbaserade projekt där information till byggning och vedlikehold av konstruktion ligger i modellen. Mm. Och det är begränsat antal med tegninger till en absolut minimum.
Okej, okay. Jag förstår. Ja, men jätteintressant. Men om vi ser så här då. Nyligen läste jag ju, jag var inne på BIM Corner. Er hemsida. Så där såg jag ju ett inlägg. Där ni, jättefin inlägg. För övrigt. Om, där ni hade skrivit om VDC.
Mm.
Jag skulle definitivt rekommendera lyssnarna att gå in på BIM Corner och läsa om det. Förutom om VDC. Men generellt på att läsa det. Men just VDC-inlägget var väldigt så här, lärorik. Om man säger så, det pratas jättemycket om VDC också här i Sverige. Vad är VDC för dig?
Ja, det är VDC för mig, det är en metod. Hur jobbar vi med BIM-modeller? Vi är massor som pratar om BIM, är en process. Men egentligen BIM är själv inte nog, efter min mening. Du måste ha en god process, hur du ska hantera nätter. Hur du ska jobba samman med andra folk tvärfagligt. Och hur du har en process för att lägga en god BIM-modell. Så VDC handlar lite om folk och hur de samarbetar. Och har en huvudmål som är klientmål. Så för exempel det är byggning som måste vara byggd raskare, tidigare, kanske billigare. Så det är alla jobben som du gör på projektet som måste ha en stor fokus på det som klient och kunde önskar faktiskt.
Okay.
Så VDC handlar liksom om att jobba samman. Det är ICE-möter så att entreprenör, projekterare och kunder sitter samman och jobbar faktiskt på det som ska byggas.
Okay.
Och det är den största utfördringen. Mm. Med bygga projekt och jobba samman.
Okej. Okay. Ja, men jättebra definierat.
I min artikel det är en hel som process som är framework. Hur den det borde så BIM är kun en del av egentligen VDC. Och i massa folk på LinkedIn har en som VDC specialist och alla tänker att det är kun 4D eller 5D.
Ah.
Men det är egentligen inte sant.
Nej, men yes. Jag fattar. Ja.
Ja, du brukar den till processer till att visualisera den i tid och kostnader. Men egentligen det handlar om att sitta samman och arbeta samman på en huvudmål.
Okej. Okay. Ja, men och du nämnde tidigare ICE. Nu kom vi fler liksom beteckningar. Vad är ICE då för någonting?
ICE-möter, så det är en som när man har en möte samman med alla folk som är involverade i projekt. Och så vi har en big room som är en större rum, kanske för 20-30 stick som sitter, och det är massor skärmar. Så det är Skype i hela rummet. Och så det är det viktigaste, det är väldigt viktigt att alla skärmar är som touchskärm. Så det är smartskärm, så du kan skriva något, lägga en printscreen från modellen och så diskutera ting. För det är det viktigaste, att man kan visualisera några problem. Det är vanskare att visa kollision på 2D-tegning, inte sant?
Yes.
När du har forskjellige höjder, men på BIM-modellen, du ser den. Och så du specificerar var ligger problemet. Och du tar en samtal med det som projekterar kanske rör, elektrorör eller VA. Och så hur vi ska lösa. Och du har en tid för att ta beslutning på möte. Och det är det viktigaste. Och ha möte kanske 8 timmar. Hela dag. Och tills på slutet av dagen du måste lösa problemet. För att undgå den situationen att okej, arkitekt ska checka det, men han kommer tillbaka om 2 dagar eller en vecka och kommer tillbaka med inspel. Han måste komma med inspel den samma dagen för att lösa denna ting.
Mm.
Hvis han tränger tid, han kan gå till andra rummet och checka lösningar, kanske bevega lite söjler. Och checka den bästa lösningen.
Mm.
Så ICE-möter är väldigt fint.
Väldigt effektivt.
Det är en ny metod för att samarbeta samman och öka effektiviteten på projektet egentligen.
Mm. Nej, men det är mer att man kan lösa grejer direkt på plats.
Mm.
Ja, men jättebra. All right. Till dagens ämne då. Du ska prata lite om parametrisk design. Vad är parametrisk design för någonting?
Ja.
Eller egentligen, förlåt, jag tror här i Sverige ser vi parametrisk projektering, men det är samma sak.
Ja, det är det samma. Det är...
Eller modellering, ja.
Ja, det finns massa forskjellige ord. Computational design, algorithmic design, men egentligen alla betyder det samma.
Mm.
Men det är lite vanskeligt att beskriva med ur vad det betyder. Den kanske enklaste definitionen är att parametric design är en process baserad på algoritmisk thinking. På engelsk heter det computational thinking.
Okay.
Så alla geometri som finns i världen, alla cirklar, linjer, kurvor, man kan beskriva med matematik, inte sant?
Mm.
Så för exempel, hvis vi tar en cirkel, så vi har en punkt som är i mitten, som beskrivs med x, y och z-koordinater. Och i tillägg vi har en radius som beskriver en cirkel. Och det är de 4 parametrarna som kan justeras. Och det är de parametrarna som kan kopplas till en algoritm, till en skript, och kopplas med andra geometri. Alltså därpå vi kan koppla cirkel till för exempel en linje eller kurva och finna andra punkter. Så allt som kan kopplas geometri skrivs i en algoritm, i en skript.
Okej, det låter ju väldigt intressant. Hur lärde du dig det här? Hur började det allt?
Ja, faktiskt jag har lärt mig själv. Aha. Det var 2 år sedan jag var på en hackathon som blev organiserad i Sveko Köpenhamn. Och det var lite tillfälligt för min kompis som tänkt att dra där kunde inte. Han hade bröllop i denna dagen. Så jag tog hans plats. Och det var helt fantastiskt för jag begynte att träffa folk som kan parametrisk design därför. Och efterpå jag kom tillbaka, jag blev som inspirerad. Och begynt att läsa böcker och öva lite och lasta med Rhino och Grasshopper. De har parametric design-verktyg.
Aha,
och
då okay.
Begynt att testa lite, vad kan jag bruka till? Men efter kanske några månader, vi begynt en första projekt i Norge av Bru som är modellbaserat. Liksom utan tegninger. Det var kämpeviktigt att lägga helt nöjaktig 3D-modell. Och vi var lite begränsat med utstyr som vi har, lite manuell arbete när vi har vejlinje. Det var väldigt och vanskeligt att tillpassa. Så vi måste finna en ny lösning för det. Och parametrisk design, det visste sig att den är helt fantastisk utstyr för det.
Okej, det här är någonting som jag definitivt, det är inget som jag har kunskap av, men det är någonting som jag vill också lära mig. Så jag försöker bara förstå, så du, verktyg för att kunna applicera det här, det är, du nämnde det, det är Grasshopper och Rhino.
Ja, Rhino. Så Rhino, det är visualiseringsprogrammet och det liknar väldigt mycket som AutoCAD. Som du kan läsa DVG, filer, mesh, solid.
Mm.
Och Grasshopper, det är för att lägga skripter.
Okay.
Och det är baserat på visual scripting. Mm. Så du tränger inte att skriva koder som är med programmering, som Python eller C-sharp.
Ja, det är lite enklare men brukar, liksom.
Men du brukar komponenter, så det är komponenter som någon andra har lagat.
Okej, okay. Så man kan liksom göra kopplingar mellan olika. Jag kan liksom koppla golv med en vägg till exempel.
Inte sant? Ja, det är riktigt. För exempel vägg har en startpunkt när väggen börjar och slutpunkt. Så du kan justera den placering, det samma med höjde.
Mm.
Och du kan koppla den med söjler för exempel.
Ja.
Och så när du ändrar distansen från söjler så du ändrar också distansen på bjälke. För exempel.
Exakt. Okej, okay. Är det det som är parametrisk design?
Ja, det är egentligen det är liksom den lättaste definitionen. Att du kan koppla ting samman i modellen.
Okay.
Så för exempel om du har byggning med alla söjler och bjälker. Och så om du ändrar avstånd, för exempel vi har 6 meter till 8 meter. Så det ändras också andra ting. Och den en ändring påverkar andra delar av konstruktionen.
Mm, ja, men nu jag förstår. Ja, jätteintressant. Det finns någon norsk företag som jobbar lite med det. Vad heter de? Spacemaker?
Spacemaker, ja. Det är det.
Det är liksom, kan man säga att det är så här typisk parametrisk modellering verksamhet? Alltså företag?
Ja, ja, Spacemaker är lite mer än parametrisk design. Det är Spacemaker, det är som generative design.
Mm.
I parametric design, du ställer kraven själv. Så till exempel, den väggen vill ha höjd 3 meter. Men i Spacemaker, generative design, programmer finner själv vad den optimal höjd på den väggen. Eller på styrelse på vinduet och styrelse på areal.
Mm.
Så det är liksom andra ting, för det är en ting av parametric design. Alltså andra ting av generative design, liksom machine learning och hur den programmet löser den uppgave.
Ja, jag förstår. Ja, men jätteintressant. Men hur konkret, hur hjälper parametrisk design projektering?
Ja, jag jobbar som broingenjör som jag driver med projektering av broer.
Ja.
Så först och främst, den bästa är att i väggeometri är väldigt vanskelig. Det är väggeometri som har massa kurvor och transition curves som är vanskeligt att tillpassa. Alla broer, stöttemurer, kurvor måste fylla en väggeometri, inte sant?
Ja.
Så den kan vara lite vanskelig att få till med manuell programmer. Så därför parametrisk design är bäst för att få den vanskelig 3D-geometri. Andra ting som är väldigt viktig i parametrisk design och hjälper, det är automatisering. I infrastrukturprojekter, vi har massa standardprodukter. Mm. För exempel en standardprodukt för tunnel. Det är en vägdirektorat som ställde krav till styrelse på tunnel.
Ja.
Men det är forskjellig från projekt till projekt, inte sant? Du måste tillpassa väg, du måste tillpassa styrelse och så utförning.
Absolut.
Men du kan automatisera några ting. Så du tränger inte varenda gång projektera en tunnel på nytt. Du kan sätta bara skriva parametrarna. För exempel vägbredde, inte sant? Eller höjde.
Ja.
Vilken bilar kan komma i tunnel. Och så sitta och så modellera den. Och ja, slippa den manuell arbete.
Mm.
Och ja, och parametrisk i tillägg. Alla ändringar som kommer i projektet kan vara väldigt lätt att göra.
Mm.
Alla som projekterar, det är den största utfordringen. Att när du sitter och projekterar, för exempel en bro,
ja,
och plötsligt den måste beväges, kanske 3 meter. det er veigeometri som endrer seg. Så det er veldig lett å endre den i manuell arbeid. Det vil bli, du må begynne prosjektet helt på nytt. Men med parametrisk design, du kan tilpasse til ny geometri, til endringer, og gjøre det mye kjappere.
Mm. Ja, men det låter väldigt intressant. Men vad finns det för nackdelar? Alltså, du nämnde lite fördelar, men finns det några nackdelar också, eller?
Ja, ja, det är inte den perfekta verktyget. Du må ha som fördelar och nackdelar. Och den första är att det är en ny måte att tänka på. Okay. Det är inte som standard måte, så vi är som civilingenjör. Vi har ikke bakgrunn på IT, altså den computational thinking som jeg har sagt før. Vi er ikke vant til å lage skripter og skjønne det. Mm. Så det krever litt kunnskaper hvordan algoritmer fungerer. Mm. Og jeg tror det er den største nekdelen, fordi det er ganske lav terskel å komme og lære. Fordi du trenger ikke programmeringsspråk. Og det er den viktigste fordelen, at du trenger ikke Python eller C#. Fordi det er basert alt på visuell programming. Men det krever litt andre enn å tenke på hvordan du kobler ting, hvordan det fungerer på litt mer matematikk og algoritmer. Mm. Så det er, ja, jeg skjønner at det ikke, kan være ikke for alle folk, men parametrisk design er veldig lett å forstå. Egentlig, fordi det alt logiken står i algoritmer.
Mm. Det typ som en blandning av alltså BIM och IT, det går in lite i varandra.
Ja, ikke sant? Ja, det är liksom kobling mellan IT och big industry.
Mm. Ja, men nej, men absolut, absolut. Alltså det är kanske det som krävs ändå, alltså att man ska liksom komma in i lite IT-tänket. Och jag kommer ihåg att det är inget som man läser alltså i skolorna och sånt egentligen.
Mm.
Det hade ju kanske varit bra att lägga till lite så här IT-kurser.
Ja, det är mer och mer på skolan och tidigt på skolan som folk börjar att skriva algoritmer och sånt. Mm. För det är främst, ja. Alla algoritmer och programmering. Det är mer och mer behov för folk med programmering, kunskap.
Mm.
Och det vill komma också i alla branschen. Det är inte bara byggbranschen, ja, industribranschen, men alla.
Ja, ja, det kommer.
Tränger programmering.
Absolut, absolut. Men vem ska jobba och lära sig parametrisk design? Alltså, vem passar det för?
Ja, absolut för alla. Det är ingen fel. Det är väldigt för arkitekter. Det är arkitekter och vägingenjörer och bro, elektro och så vidare. Så arkitekter er spesielt grei i parametrisk design. De har mye mer erfaring enn vi på byggsiden.
Mm.
Så arkitekter bruker kanskje parametrisk design i 15 år allerede. Og på bro, kanskje vi begynte 3-4 år siden. Så arkitekter har mye mer kunnskap over det. Så ja, det er absolutt for alle. For å gå en steg videre for å lære parametrisk design. Fordi alle bygninger kommer å være mer og mer komplisert.
Mm.
Det vil bli ikke mer bygning som har fire kanter, som er veldig lett.
Ja.
Det er mer, vi kan se på alle prosjekter som er i Dubai, for eksempel. At det er mer som formen er veldig vanskelig og veldig rar. Og du kan ikke prosjektere det med som manuelt og standard måte jobbe på.
Mm. Jeg tenkte så her at det er framfor alt til konsulenter å jobbe med parametrisk.
Ja. Ja, det er konsulenten, men jeg har jobbet også en del med entreprenør.
Mm.
Og vi satt sammen, for eksempel vi måtte å finne graveplaner. Så vi hadde en graveplan, og vi hadde en fundament og søylene. Og så måtte vi finne hvor er den beste løsningen, hvor dypt vi må gå med fundament, og hvor mye det vil koste å grave. Mm. Så vi har sjekket sammen med entreprenør prisene på utgraving, endre skråning, og finne de massene som vi må utgrave, sammen med kostnader for å bygge høyere søyler. Så vi satt sammen med entreprenør, og vi fant en løsning. Så det er også en veldig god verktøy for entreprenør.
Mm-hmm. Så du mener schaktning, alltså gräva, alltså när man gör schakt, schaktplan.
Ja, det är det. Så vi kan, som jag har sagt för som ismeter på IVDC, att du sitter samman med entreprenör och finner den bästa lösningen och kanske optimalisera någonting. Så vi tänker oss att okej, vi kanske checkar en gång till det som blev beräknat, kanske den fundament tränger inte att vara så styr. Så hvis vi skriver bara några parametrarna, så vi kan reducera för exempel kostnader. Så det kan vara väldigt nyttigt för entreprenörer också.
Absolut, ja, men det tror jag definitivt. Men vad tror du om framtiden då? Hur ser framtiden ut för parametrisk design?
Ja, det är parametrisk design, det är inte framtida, det är nåtida. Det är alla som driver med parametrisk design nu. Mm. Det som är framtida, det är för exempel en spacemaker, den norsk sällskapet. För det är som en andra steg vidare på parametrisk design, det är den generative design. Att programmet finner själv en lösning för dig.
Aha, det blir mer som, det blir typ som AI.
Ja, det är det. Det är den första steg till AI, det är generative design. Att du putter parametrarna, som för exempel max eller minimum, höjde på byggning eller tomt areal. Och programmet själv finner den bästa lösningen. För med parametrisk design, du må veta vad är den bästa lösningen för dig. Men generative design, som är nästa steg, den finner själv. Så du putter kanske, okej, du vill gärna bygga en fundament. Du har en last som kommer på din fundament. Men den fundamentet må optimaliseras på grund av vekt. Kanske pris, kanske CO2-utsläpp. Så för exempel som den fundamentet mer miljövänlig, att det är mindre betong eller mindre stål. Så programmet finner lösning för dig.
Mm. Men ska du skriva om det här i BIM Corner?
Ja. Det har jag begynt faktiskt att göra. Jag har lagt i november en parametrisk design guide. Den ligger på bimcorner.com och det är helt gratis att lasta ner. Var kan man gå till den dokumentet och checka, för exempel, var kan man finna böcker som är helt gratis att lasta ner. Och var kan man starta och lära parametrisk design. Och den blev lastet allerede nästan 3000 gånger.
Oj.
Så det är nästan 3000 folk som har lastat den dokumentet och läst den. Så det är väldigt inspirerande och imponerande. Jag är imponerad över att folk är intresserade och lär det. Och därför vi ska öppna YouTube-kanal snart. Där vi ska dela vår erfaring och lära bort andra folk. Vilka komponenter man kan bruka och hur det kan vara nyttigt. Och bruka parametrisk design. Inte bara kun på bro som jag är specialist, men också på byggning och väg och andra ting. Så vi ska inte ha en fokusområde på en del. Vi prövar att ta den i lite mer större bild.
Det är jättebra.
Alltså det kommer mer och mer om parametrisk design. Det är en min del i BIM Corner.com. Så det är en först, så jag ska skriva det av VDC. Som jag har startat den första artikeln. Men det kommer mer och mer. Den första är lite mer med basic av VDC. Definition och framework. Och andra delen, det är parametrisk design. Så det är de två ting som jag har ansvarig på BIM Corner-blogg.
Okej, om jag ska läsa om parametrisk design på bimcorner.com. Hur kommer jag åt det? Vart finns det?
Så de må gå på BIM Corner-sida. Och om du scrollar ner helt nederst, det finns en button som heter Join Now. Så om du klickar Join Now, du skriver din namn och din mailadress. Så du får en two guides som vi har skrivit i BIM Corner helt gratis. Och så en av de är 5 steps to learn parametric modeling. Så du får den gratis och du får massa upplysningar var du finner böcker, var du finner alla tutorial på YouTube och Vimeo. Så det är bara gå på nettsidan och lasta den där.
Ja, men jättebra. För jag såg det nu. Jag skriver upp mig själv. Så klart. Riktigt grymt. Det är sånt vi behöver. Mer gratis info.
Ja.
Det här är som så otroligt spännande inriktning. Det känns som att det här är vad vi kommer att komma till, alltså i framtiden. Men Christoph, jag tänkte vi ska börja avrunda. Om du inte har något mer att säga.
Ja, tack för invitationen, Adam. Det var hyggligt att snacka med dig. Och du gör en god jobb i BIM-podden som du delar erfaring och du snackar med otroligt flinke folk. Så du gör jättebra jobben.
Tack så jättemycket. Men det är tack vare er. Det är ni som gör jobbet. Ni gästerna som är här och delar med er. Och tack för dagens avsnitt. Tack för kursen. Och jag får önska dig lycka till med ditt arbete. Och på återseende. Ta hand om dig. Hej.
Lycka med dig, Adam. Hej.